Hej och varmt välkommen till Söndagarna med Stina Wolter. Stina, det är jag det. Det här radioprogrammet bygger på människors möten och i förlängningen om vad som händer inom en när man får ta del av en annan människas berättelse. Det här programmet är skapat för dig som tror på att lyssnandet och besöket i en annan människas verklighet kan påverka din egen. Och det fina i kråksången i det här programmet är också att du kan vara med och berätta och dela med dig av dina tankar som rinner till då du hör mitt samtal här i den första timman. Då du känner att det rinner till, då ringer du in till vår sluss på 018 17 40 20. Och så pratar kanske du och jag efter klockan 23. Du kan mejla också på sondagsstina@sverigesradio.se. Eller så skriver du något på Facebook, eller så twittrar du, eller så kommenterar du på vår hemsida på sverigesradio.se. Jag har Ida och Martin här ikväll. De har koll på både sluss och sociala medier. Så att det kommer fram till mig på något sätt. Eller så lyssnar du helt enkelt. Det tänker jag göra så mycket som det går. Jag tänker att vi människor är som flipperspel lite grann. Livet skickar ut kulor hela tiden. Ibland rullar de förbi och ibland ploppar de ner. Och ibland blir det full skår när ens små luckor är alldeles öppna. Ikväll så öppnar jag mig för Julia och för det nu som kan hända. Kanske är det du som ska hända. I mitt mejlflöde så var det ett mejl som hoppade ut för några veckor sedan. Ja, det faktiskt bokstavligen hoppade ut eftersom det delvis handlade om fötter och om konst och en relation mellan två olika generationer. Sånt får det att sjunga till i mig. Mejlet och de underbara bilderna som var bifogade följde mig i flera dagar. Och nu har mejlskriverskan Julia Larsson, farmorälskaren, fotvårdaren och konstnären åkt hit från Umeå. Hit till min studie. För det var ju det som var meningen. Underbara Seina Bosei med Poerik fick inleda Söndagarna med Stina Wolter och min stund med Julia Larsson. Hej!
Hej Stina!
Välkommen!
Tack så jättemycket.
Du har åkt hit från Umeå.
Ja.
Hur var resan?
Det var jätteskönt. Jag åkte en nattåg i torsdags och jag älskar att åka tåg.
Betunket.
Det bara vaggas in.
Det är så underbart. Mm. Du sa att du ville vara cowboy, cowgirl.
Ja.
Berätta, när vi skulle bli fotade här innan så sa du helt plötsligt.
Ja, men jag har en mockaväst här.
Jo.
Och det saknas lite fransar. Nej, men jag har ridit hela mitt liv och jag hade någon stor dröm där jag ritade mig som cowgirl och att jag skulle, ja.
Så det...
Jag ville inte ha en cowboy utan jag ville bli en cowgirl.
Så det kan liksom växa ut lite fransar på dig,
ja,
så småningom.
Ja, jag får väl se dit dem själv om inte annat.
Cowgirls är coola. Från cowgirls till något helt annat, för vi ska sänka blicken. Alltså jag tänker både sänka den en hel del eftersom det är så underbart att vi ska prata om fötter. I samma ögonblick jag började tänka på fötter. Så bara öppnar det ju sig ett hela landskap av historier kring fötter.
Mm.
Vad tänker du när du hör ordet fötter? Vad är det för dig?
Nu mera. Alltså det är svårt nästan att tänka vad jag tänkte innan jag utbildade mig till fotvårdare.
Är det sant?
Men ja, för att det blir ju som arbetsskada när det är så fokus på en kroppsdel.
Mm.
Fast det är ju det som är häftigt. Att jag tänker att en fot speglar liksom hela människan. Och det där har blivit så häftigt. Att det mer och mer, det handlar liksom inte bara om foten.
Mm.
Utan det är verkligen, alltså inte bara fysiskt utan ja, men på många olika sätt speglar människan hur den går och vandrar.
Mm. Så när du hör ordet så växer det ut liksom en människa ur foten?
Ja, men lite så.
Och att det inte, förvisso är det ett jobb, men... Det låter nästan lite filosofiskt.
Ja, men det är väl det här med mitt konstgrej och också att det har gått, alltså det här att det har varit så viktigt för mig att få med den biten. Mm. Och då...
Ja, det är ju det som är så intressant, att du på något helt fantastiskt sätt har lyckats få ihop fötter och fotvårdandet och släktskap in i konstnärlig form. Det ska vi prata mer om sedan. Jag tänker på en sak när jag hör dig berätta. Jag sökte faktiskt på dikter om fötter. Jag ville hitta någon dikt. Jag hittade en dikt av en privatperson som bland annat skrev om gesten av att lägga sina fötter i någon annans knä. Mm. Vad tänker du om det?
Mm. Ja, jag tänker att det är väldigt intimt. Väldigt. Och en människa sitter liksom upphöjd i en stol och den kan inte ta sig därifrån. Alltså rent, utan det är jag som har... Ja, men den överlämnar verkligen sina fötter i mina händer. Mm. Och det är ganska utsatt position.
Men visst, för att du ska ha en bra arbetsställning, visst hissar man...
Jag hissar upp dem i luften.
Så du knäböjer, kan man säga, eller du är nedanför?
Jag är nedanför.
Mm. Så, ja. Vad tänker du om positionen? Den som sitter upphöjd och du nedanför. Vad händer där, tänker du?
Jag brukar ju skämta och säga att nu får du sitta här uppe i det blå, liksom upphöjd position och se ner på lilla mig på ett skämtsamt sätt. Mm. Men det var intressant, för vi fotvårdare emellan pratar om varför det är så lite män som utbildar sig. Och om det finns just att det är
en
underordnad position. Ja, om det finns någonting i det.
Och om det är någon som lyssnar nu som har en idé om det här, snälla ring in 018 17 40 20. Mycket intressant. Så det är alltså jättefå män som söker den här utbildningen.
Ja, alltså nu när vi var på årsstämman, när vi var 100 fotvårdare, då var det 2 killar med.
2% då, i det här urvalet. Mycket intressant. Du har ju gått i din farmors fotspår och blivit just fotvårdare. Hur gick det till? Har det någonting med din farmor att göra?
Ja, men det tror jag. Och det växte ju ur en sommar när jag bodde hos henne och hade gått på konstskola, och jag var ju helt inne i det. Så att jag hade ju aldrig, alltså just att jag vet att yrket finns är ju... Alltså även om farmor inte liksom har gjort reklam för fotvård på det sättet, så har jag ändå liksom många vänner och sådär som bara, va? Aldrig har tänkt på att yrket finns. Men jag har ju som ändå vetat det. Men aldrig tänkt att jag själv skulle vilja bli det så.
Nej.
Men...
Ja, du fnissar ju faktiskt till och med lite generat fortfarande, säger du, när du presenterar dig som fotvårdare.
Ja. Allt gick så fort. Nej, men det är i vissa sammanhang kan det kännas att jag så här, hur gick det här till?
Men du har ju inte bara tagit över hennes yrke, utan du arbetar ju till och med på samma arbetsplats som hon arbetade på.
Ja.
Som hon måste ha berättat en hel del om.
Ja. Ja, det är ju också. Och det här är ju så roligt att hon hann uppleva.
Att du blev det?
Ja, men att jag hamnade
där.
Det var ju så här. Ja, sitta med vissa kunder som har gått regelbundet sen hon började 78.
Nej.
Så det är, på journalen är det liksom hennes handstil.
Ja. Nej, men är det sant?
Ja.
Och vi kan ju säga då att din farmor ganska nyligen avlidit. Du, hon jobbade länge som fotvårdare.
Ja, alltså hon utbildade sig, hon var ju över 40 år. Och jobbade till farfar blev ganska sjuk. Så att jag tror det var över 10 år. Men...
Kan vi inte bara lyssna? Vi har nämligen en inspelning av din farmors röst när hon pratar om det här. Nu tittar jag på tekniken. Ska vi lyssna på det?
Här finns inga möjligheter. Här går. Men så då var han kärut. Ja, men sen skulle jag gå på något sätt. Han skulle ordna så att jag skulle kunna få gå den där kursen. För att det var ju så att jag hade inte fått någon gång fått göra som jag ville. Och då jag sköt den farten, förstår du? Jag kunde tycka att det kändes jobbigt att alltså, har jag fått den nu igen. Som var bedrövlig. Men sen jag hade sett med din och Berge, då tycker jag bara att klockan gick alldeles för fort och jag hann inte, jag skulle göra och det där och ja.
Hur känns det när du hör hennes röst?
Åh, det känns nära.
Mm. Det kommer väldigt nära om man hör ditt lilla skratt i slutet, för det är du som har intervjuat henne. Mm. Och som, om jag fattar det rätt, för hon pratar ju västerbottniska, ja. Att det handlar om hur hon får typ lov att gå den här kursen för att bli fotvårdare.
Mm.
Var det så?
Ja, alltså, jo, men det var ju, alltså farfar var ju, hon var ju lite chockad att han var så positiv till det där. För att de hade ju jordbruk och alltså hon fick ju laga mat och han så att han hade på vardagar och sen komma hem på helgen. Och det var ju lite slitsamt. Mm. För det var en, men det var ju också att hela byn, alltså det var ett ganska stort steg. Att hon, ja men lite det här att de tyckte hon var märkvärdig som skulle fara iväg och liksom utbilda sig. Ja, det var liksom, ja.
Och på slutet så handlar det om att hon kunde vara hur trött som helst, men när hon väl började jobba så, så gick det, tiden bara flög.
Mm.
Det här var en del i ditt konstprojekt alltså, det vi just hörde.
Ja.
Vi lyckades så här i sista sekunden klippa ut där, för jag ville så gärna att lyssnarna skulle höra höra hennes röst. Hur skulle du vilja beskriva er relation?
Alltså farmor, det är ju senaste åren egentligen. Mm. Eller hon har alltid varit otroligt engagerad. Alltså i oss alla barnbarn. Verkligen. Mm. Alltså sådär... ja, men som pappa sa på minnesstunden här, som var i somras.
Mm.
Och försökte sammanfatta farmor. Och det tyckte jag var väldigt bra ord. Och det var omsorg.
Mm.
Och det var verkligen... Alltså åt alla, också människor som var ute i periferin. Att hon kunde... Hon hade ju en oro också, jämt. Som var väldigt... Alltså, orolig för människor... Väl, alltså, och det kunde vara vem som helst och engagerad alltså så där till max.
Så du kände hon var en omslutande person, ja. Och hon såg människor.
Ja, och det var ju liksom ja, men de här senaste åren och speciellt nu när jag bott hemma i Umeå och bodde och sen en sommar var ju ganska speciellt.
Mm.
Och att ja, jag hörde alltid att hon fanns där och genuint intresserad av allt som hände i mitt liv.
Det är något verkligen väldigt speciellt att ha någon som är genuint intresserad. Mm. Inte bara pliktintresserad utan genuint. Det är väldigt olika saker att fråga bara, hej, hur är det?
Men också det här med konsten. Det var som att hon älskade. Det var som att hon bara, jag förstår ingenting men jag bara ser och det här måste...
Är det sant? Tror du inte att hon liksom fick uppgradera sig genom dig när du blommade ut i konsten?
Jo, men och det har hon sagt alltså bara sista tiden här att ja, men det här med att hon som kunde leva in via mig, alltså att hon kunde känna att ja, men det här med det kreativa, att ja, men det kanske fanns något i henne som hon aldrig har utvecklat och att, för att hon märkte liksom hur hon blev engagerad i mig. Älskade när jag läste dikter och sånt där. Jag förstår inte så mycket, men alltså bara någon som brinner. Alltså det där. Och det tycker jag var fantastiskt att även om hon tyckte det var jätteroligt när jag liksom bestämde mig för fotvården så var hon hela tiden bara, du får aldrig lämna konsten. Alltså det, hon förstod att det var viktigt för mig.
Och konsten är ju det där andra rummet som väldigt många inte fick tid att vårda eller inte fick tillgång till av olika skäl. Så det förstår jag verkligen.
Mm.
Men jag tänker också på vad er relation berättar för oss eller ger oss ett meddelande om. Det är ju det där att släppa in varandra i varandras liv.
Mm.
Att unga och äldre ofta liksom är i olika världar, men det behöver de ju inte alls vara.
Nej. Nej.
Hur tänker du att nu när hon inte... lever i den här dimensionen längre. Vad tänker du att hon finns i dig?
jag tänker nog... Jag tycker det är häftigt. Nu är det ju ganska nära hon gick bort.
Mm.
Så att jag vet knappt, eller jag tror att jag har fattat det. Men lite inte så här riktigt hon är känd på vardagen utan farmor. Men att, men jag tror när någon har varit så engagerad i ens liv.
Mm.
Just det här, det är inte bara, det är ju också att jag kände att jag kände henne så pass väl. Så att hennes röst är väldigt tydlig. Mm. Det är bara, vad skulle farmor ha tänkt om det här? Mm. Och så kan jag höra hur vi skulle ha diskuterat om någonting.
Mm.
Men ja, det är nog också något sånt där. Jag vet inte riktigt vart hon är, men hon känns väldigt nära.
Jag tänker på det, att hon sa det där om att hon var glad över lite.
Mm. Mm.
Det fick det att liksom hugga till i mig. Det här, vi lever i tider där vi gapar efter mycket. Liksom. Det ska smaka mycket, det ska hända mycket. Man ska resa långt, säger jag som kom hem från New York igår. Det träffade mig lite grann.
Mm.
Hon reste aldrig till New York.
Nej.
Hur långt reste hon?
Jag bara, har hon ens varit utomlands?
Nej. Och så sitter hon där och säger att hon är glad över lite.
Ja.
Har du något av det?
Ja, alltså jag tror jag har kanske en annan rastlöshet som inte riktigt jag kände. Det är inte att farmor känns som en spegel helt, att jag så här känner igen allt, att vi som är, att hon är, att vi är kopior eller liksom var så.
Mm.
Inte riktigt, men jag tror hon lockar ju fram någonting jag vill komma åt. Där tacksamhet över livet. Som jag känner hos många äldre, när jag jobbar med många äldre. Men, och jag tror att det kan nog vara farmor som har liksom varit en öppnare till det där. Att, alltså,
se människorna.
Ja, som, men också att så här, det här med ålder och att se förbi det. Att ju mer jag lärde känna henne som människa, så tänkte jag ju till slut knappt på att hon var min farmor. Utan det var liksom att möta en nära vän som jag behövde ventilera. Alltså det var ju som inte någon större skillnad att gå och prata med en nära vän eller farmor.
Vad känner du när du verkligen, för så ser det ju inte ut idag överallt.
Nej.
Vi hålls isär på något vis.
Mm, jag tycker det är jättehemskt. Mm. Alltså verkligen sorgligt.
Mm. Det där var Ghost med He Is. Vi pratade under låten lite grann om det här med relationer mellan generationer och att det handlar om att släppa in varandra. Du skickade också en text som var ett slags komplement till filmerna som du har filmat av din farmor. Som jag hann se nu innan vi möttes ikväll och jag blev jätterörd. Otroligt rörd. Man får bland annat i slutet av filmen som bara är några minuter lång se din farmor i underkjol och linne hjälpa dig på med en folkdräkt.
Mm.
Och i slutet så står ni bredvid varandra. Och det är så rörande och fint. Vad är det för en folkdräkt?
Det är Västerbottensdräkt.
Mm.
Som jag har ärvt av farmor för ganska många år sedan. Hon har gjort den själv.
Har hon sytt den själv?
Ja, det har hon gjort. Och jag är det enda barnbarnet som kan ha den, eller som den passar på. Så hon har sytt till den lite grann.
Det såg ut att sitta som en smäck.
Ja.
Varför gjorde du filmen? Vad betyder det för dig att göra det så?
Alltså det jag tycker är kul med den här filmen, det var att det var innan jag ens hade en tanke på att bli fotvårdare.
Mm.
Men jag får ju såna här bilder i huvudet. Och sen hade jag bara fastnat vid en plats ganska nära där farmor bor i Umeå.
Mm.
Där jag fick en bild att hon skulle klä på mig. Jag hade ju den här tanken med intervjun och liksom att dokumentera hennes liv innan fotvården fanns med. Och bara så här att jag fick en fin bild att vi skulle stå i underkläder och att hon skulle ta på mig. Att det skulle bli väldigt symboliskt att hon klädde på mig den här Västerbottensdräkten.
Mm.
Och det här på tal om farmor, att hon ställer upp på en sån grej. Att det är så här, För det var liksom en bilväg och de såg oss stå. Hon kunde ju ändå vara ganska pryd och skulle kamma till håret och sådär. Och det enda jag sa, jag bara, jag har ingen aning vad jag ska ha det här till. Men kan du ställa upp och du får inte prata med mig. Och vi gör det bara en gång.
Är det sant?
Och så är det som, hon bara, ja. Det var självklart för henne att ställa upp en sån grej, men hon fattar som ingenting.
Hon är 80, hur gammal är hon när filmen görs?
Hon var nog 85. Ja, cyklar vi ut dit.
Nej, men. Och på slutet står ni bara bredvid varandra och du har på dig dräkten.
Mm.
Medan hon bara har de vita kläderna. Och det blir ju jättedjupt nu när hon är borta.
Mm.
Så fint. Mm. och i den här texten som du skickade då som ackompanjemang har jag valt ut ett litet stycke som jag skulle vilja att du läste.
Mm. Det kan jag absolut göra. Vi sitter i ditt kök med orörda kaffekoppar och en kokande kastrull. Samtalar om livet, om döden. Låt oss aldrig sluta. Att fortsätta samla ihop smulorna från bordet och lyssna på radions brus. Tillsammans. Alltid lika mycket av båda delar. Inget utesluter det andra. Det har du lärt mig. Vi sitter och inväntar. Du tittar på mig länge och säger att jag är lik dig i mitt sätt att vara. Hur mina tankegångar påminner om dina när du var ung och trampade upp egna. För att sedan hitta hem i mörkrets starrande skuggor. Vi vandrar nu en stund tillsammans. Sedan stannar du och alla ansiktets rynkor ler mot mig en lång stund. Generöst och obekymrat. Så självklart och naturligt ett möte kan vara när det är helt ömsesidigt. Enkelhetens bragd lyser mot oss i blåbärsskogen. Stort och välmoget. Som om detta är vad själva meningen bör innehålla. Att få le med hela ansiktet.
Vilket språk du har. Jag sitter här och tänker på att jag önskar alla människor ett barnbarn som berättade sig. För det är någonting som verkligen trädde fram när du beskriver det. Ja, jag är väldigt tacksam att du mejlade mig. jag tänker på den här platsen som du just nu lever på i norra Sverige. Men du har lämnat den flera gånger.
Mm. Det har jag.
Du är verkligen en återvändare.
Ja.
Varför?
Varför jag återvänder?
Mm.
Delvis för att det var efter jag hade utbildat mig i Göteborg till fotvårdare.
Mm.
Och då var det inte självklart. För då hade jag bott i Skåne i 2 år och flängt runt. Och så här, vi får se vart det leder.
Och gått på konstutbildningar.
Ja, och liksom, ja men det är ju så. Nu har jag som vänner utfrängda. De närmsta vännerna är ju inte hemma i Norrland längre.
Nej, okej. Okay. Men vad...
Men jag, nej, men jag längtade efter Norrland. Inte så mycket Umeå. Sen var det väl också så här rent... Alltså det är något jag har förstått. Nu har jag bott hemma i Umeå typ 2 år.
Mm.
Och fattar mer och mer att jag hade nog ganska mycket hemlängtan. Men det var också mycket Norrland. Alltså lugnet. Och det där som inte... Jag var väldigt less på Umeå-sammanhang jag var i när jag flyttade från Umeå.
Okej. Okay. Men det kanske hade det med liksom din ungdoms... Eller nu är du är ju bara 27 år. Men det kanske har med det att göra att man har gått skola, gymnasium och allt det där. Att man måste bryta ett tag.
Mm.
Och se vad ens vuxna jag... Mm. Vad ens hjärta ropar.
Mm.
Men lite grann varför jag frågar det också, för... Även om den där korta texten handlar om din farmor och er relation och vad som växer i dig, så är det någonting med att i några ord så får du mig att höra hur det låter i det där köket och se framför mig hur man sopar ner smulorna. Och jag hör, fast du inte ens skriver om det, så hör jag köksklockan.
Ja,
och hur det
ja
låter.
Den fanns. Ja, men, såklart.
Alltså det är någonting med miljöer som växer.
Ja, ja.
Att det finns ett rum där kanske som väntar på dig.
Mm. Det kanske gör.
Vad händer med dig egentligen? Norrland menar jag, förlåt.
Ja, men alltså det är ju nu senaste året sen jag började, för att jag bodde hemma i Umeå sen ett år innan jag började i Robertsfors kommun med fotvården, där farmor då har sina rötter.
Ja, just det.
Och det är då jag liksom allt där nu, jag är helt frälst, jag vill bo där ute och vara på landet och bara älska det.
Och det visste inte du om
Nej,
dig själv?
Absolut inte. Och alltså farmor, jag var ju bara 8 år när farmor flyttade från Ultevattnet, byn hon kommer från.
Det hade jag aldrig hört förut. Och förlåt alla lyssnare att jag sa Norrland, jag menar ju Västerbotten. Jag vet att det här är jätteviktigt. Att det inte klumpar ihop hela det där. Ja, den där byn Nej. Hade jag då aldrig hört.
Nej, Ultevattnet är inte så stort.
Och, men du har ju blivit kär i byn Sikeå.
Ja, Sikeå.
Oj, Sikeå. Ja, nu
uttalar. Du kan säga Sika också.
Är det en förkortning på att det finns sikar i något vatten där, tror
du? Ingen aning.
Nej, okej. Okay. Men ska du flytta dit?
Alltså jag bor där på vardagarna, hyr jag in mig hos en familj. För att jag ska slippa pendla till Umeå med buss. Mm. Och har bara blivit jättekär. Men nu, ja.
Du vet inte riktigt var ska
bli. Jag har sagt upp lägenhet i Umeå, så nu jag väntar på att det ska bli ett husledigt där.
Och du jobbar på ett äldreboende i Robertsfors.
Mm.
Där även din farmor jobbade.
Mm.
Och du jobbar på 2 andra platser. Vad är det?
Ånäset.
Ja.
Ett äldreboende där. Mm. Är ett rum också. Och sen är det Bygdeå. Finns det ett rum.
Men är det bara med äldre du jobbar?
Nej. Eller det är, alltså det är både de som bor på boendet och utifrån. För det finns hela Robertsfors kommun. Finns det ingen privat, utan det är jag på 80%.
Är det sant?
Det är galet. Men samtidigt är det väldigt, alltså de drar ju in jättemycket. Alltså i kommunalt fotvård. Så att det är ju väldigt bra att det finns överhuvudtaget.
Oh ja.
Men det är ju liksom väldigt mycket fötter.
Det är mycket fötter för dig. och liksom de här fötterna som vandrar till dig. När... Du har ju tänkt mycket på det här med vilka fotspår vi vandrar i och liksom på något vis så fick du ihop det och bli konst. Hur gick det till?
Ja, alltså jag tror att kärnan är ändå, sen har det tagit sidospår, men det är ju det här med farmor och att jag började redan innan intervjua henne om hennes liv och där ingår att hon har varit fotvårdare. Och så i samband får jag upp tanken på att jag själv ska bli det.
Mm.
Och då blev det ju som så väldigt symboliskt att så här, oj, jag går bokstavligt talat. Alltså det är ju tydligt att hon var en förebild för mig innan.
Mm.
Men sen blev det ju liksom symboliskt och så tyckte jag som liksom, vad är det här med fötter och fotspår och liksom bara spann iväg helt.
Det kan ju vara en sån metafor för väldigt mycket olika saker.
Mm.
Fötter och steg och du fick ju det här är så fantastiskt, du fick ett stipendium från fotvårdsförbundet för att göra det här konstverket.
Ja, det tycker jag var helt fantastiskt.
Han, din farmor var med om det och ser det fram se i sin helhet.
Mm. Hon var med på stor skärm inför 100 andra fotvårdare i april. Ja, var det här.
Vad sa hon om det?
Ja, alltså hon hade lite... Nej, men hon tyckte det var häftigt.
Mm.
Men hon... Ja, jag är ju inte så märkvärdigt av det.
Nej, så märkvärdigt ska det inte vara.
Nej.
Men hur var det för dig att få den uppmuntran då? Ett stipendium från fotvårdsförbundet. Det hade jag ingen aning om att de uppmuntrade liksom konst.
Nej, men de hade ju aldrig... De tyckte det, jag tyckte det var jätteroligt i och med att jag är så ny i det här förbundet.
Ja.
Så hade jag ju... Nej, men jag tyckte det var fantastiskt att få uppmuntran från det hållet.
Mm.
För jag tycker det är roligt att så här... De pratar ju, alltså vi fotvårdare pratar ju mycket mellan hur vi ska marknadsföra fotvården.
Mm.
Och då känns det väldigt spännande att kunna göra det med konst och kanske nå en annan publik.
Det är verkligen spännande och helt annorlunda.
Mm.
Men du, hur togs ditt verk emot? Hur var de här 100 fotvårdarna?
Jag var skitnervös. Det var det sista punkten på hela helgen.
Mm.
Men då hade det suttit uppe, alltså jag hade ju tagit porträtt av kunderna och sen hade var det en tapetrulle där alla kunder hade gått fotspår. Så det låg som en matta längs här konferensrummet.
Porträtt av deras ansikten, ja. Och sen deras fotspår.
Jag bestämde mig, för när jag började i maj förra våren i Robertsfors kommun.
Mm.
Och så kände jag ju direkt att när jag hade fått så här stipendiet att jag ville ju, i och med att jag då började jobba i Robertsfors kommun, tänkte jag måste ju få med kunderna på något sätt. Och så låg jag på en strand i Råd och så här, haha, jag måste ta ett beslut när jag kommer hem för annars kommer jag inte våga. Jag kände ju inga kunder. Nu känner man dem ju som, eller man, jag.
Mm.
Så då tog jag ett beslut att det var andra mötet med alla kunder, då skulle jag våga fråga om innan de stoppar fötterna ja. I fotbadet, om de ville stoppa ner med en svart balja med svart vatten.
Hej, ursäkta, men...
Jo, alla de här... Och det var ju fantastiskt. Alla de här äldre, de som är 90+,
ja.
Och knappt hör, och bara, vad ska jag med foten ner i det där svarta vattnet? Och nästan alla ställde upp. För jag visste ju inte vad jag skulle göra av det. Och så ställde de sig på den här tapetrullen som jag fyllde upp. Så det var ju som 100 fötter där.
Nej, men...
Och fick ta ett porträtt. Så det var också med på det. Men det togs, det var just det var det som var frågan. Hur det togs emot.
Mm.
Det togs emot bra. Många kom fram och liksom hade gråtit sådär. Och det, jag tycker det är så svårt. Jag hade jobbat ganska intensivt med det där. Och så blir det jättebekant. Och hur det ska tas emot.
Mm. Jag vet hur det känns. Det är som att man måste släppa taget om sin bebis och ge upplevelsen till betraktarna och bara ta emot det som kommer tillbaks. Mm. Men vad, jag tänker på det, du säger att, att ni pratar en del, ni sinsemellan, om hur att marknadsföra för det här yrket. Hur skulle du, nu när du har chansen inför några 100 000 lyssnare, Varför?
Varför man ska gå på fotvård?
Ja.
För att de ska bära upp en hela sitt liv. Och det finns ju något väldigt märkligt, tycker jag.
Mm.
Nu när jag är så här inne i det. Att, ja, men att man tänker så otroligt lite på de här fötterna. Som faktiskt, alltså... Det är ju för att de som är helt beroende har ont. Men det är det vi pratar mycket om, att det också är mycket förebyggande.
Mm.
Man behöver inte ont. Det är skönt. Alltså fotmassage, det är ju... Jag visste inte att det var så fantastiskt skönt.
Det
var det första vi lärde oss på skolan. Och då insåg man att det var skönt.
Mm.
Att det handlar om det också. Och det här med mötet och beröring och liksom sådana saker.
Mm. Apropå mötet... det är ju ändå ofta en timma ungefär du möter dina kunder. Hur är det? Vad pratar ni om?
Det är väldigt olika, men jag tycker det är väldigt spännande med möten.
Mm.
Det, för mig har ju det blivit väldigt uppenbart att det jag tycker är kul, alltså att jag ser det väldigt som 50% samtalet med människan och så 50% hantverket, hjälpa till med fötterna. Att det är liksom den mixen jag tycker är väldigt fin.
Men hur härbärge, jag vet ju, alltså det påminner ju lite om mitt jobb.
Mm.
Och jag vet ju hur det känns i mig efter ett bra samtal.
Mm.
Berätta hur det känns i dig efter ett bra besök.
Jag kan bli helt varm inombords.
Mm.
Ja, men det, och speciellt, det är som sagt inte bara äldre, men de flesta är ju ändå pensionärer i alla fall. Men jag kan känna så här, vanligtvis har jag 6 kunder per dag. Så det är ändå 6 timmar jag sitter och pratar med människor.
Mm.
Och nu är det annorlunda när man börjar bygga, det blir en relation. Och man känner dem bättre och bättre.
Mm.
Men i början är allt var nytt.
Då finns det att beta av.
Ja, jag trodde, jag fattade det här inte, att jag trodde jag skulle bli socialt utmattad.
men det kan det bli.
Ja, alltså jag, det är väl det som jag har varit mest, bävat mest för. Mm. Så här, tänker att jag blir så engagerad att det ska bli för mycket.
Mm. Blev det det?
Nej, men det är det som jag är så fascinerad över. Och det är, tror jag, just det att jag känner att jag får så otroligt mycket av dem. Och det är väldigt, det är rent tacksamt att, ja, men det är konkret. Jag har en timme på mig, jag gör det bästa jag kan.
Mm.
Det blir någon skillnad, även om jag kanske inte kan göra allt jag vill. Och att, ja, men oftast är kunden väldigt tacksam och glad.
Mm.
Men sen är det också det här att man kan prata om helt andra grejer. Och utmaningen är så här att, ja, men jag kan ju koncentrera mig på mitt jobb och samtidigt bara, alltså jag försöker, det där måste jag träna mig på, men jag försöker att verkligen bara, men det här är dens timme, vad, möta den, vad vill den vara tyst, ska vi, alltså vad behöver den här människan nu? Men det är en utmaning.
Håll ut, Bo Kaspers orkester och Christel Alsos. Du lyssnar på Söndagarna med Stina Wolter. Telefonnumret hit är 018 17 40 20. Jag glömmer tid och rum eftersom jag har Julia Larsson här. Och något som slog oss båda nu medan låten spelade var att den timma som vi har, den motsvarar sig exakt av den timma du har med dina kunder.
Mm.
Och du pratar med dem om livet.
Mm.
Så även om dina samtal inte spelas in, så jag önskar faktiskt att vi kunde sända radio. Ja, tänk
vad fantastiskt.
Och sända dem.
Ja, det, jag tänkte en tanken. Så smyg spela in.
Wow, vilket fotradio.
Mm.
Ja, nej men. Mm. Du pratar om det kravlösa samtalet.
Ja.
Vad är det för dig?
Men jag har tänkt mycket på det.
Mm.
Och jag tänker att det är, men fotvården är liksom, ja men de kommer dit för att fixa fötterna och jag är där för att fixa deras fötter. Det är liksom väldigt tydligt, så tydligt det kan bli att vi, det är min uppgift. Men sen är det ju liksom, det finns liksom ingen press, alltså det blir väldigt oladdat, att det är inget så här, ja, det, alltså jag tror att jag, eller det är bara som jag tänker, liksom, varför har det uppstått så mycket liksom, djupa samtal och grejer?
Mm.
Att det känns som att folk, att de öppnar upp sig. Och det känns som att det kan handla om det, tror jag. Alltså dels det här beröring, att det, den det. Grejen kan trigga igång. Men också att det är så här, ja, men, hur, jag tänker, hur ofta finns det någon utomstående som bara sitter och lyssnar i en hel en timme, ändå ganska länge.
Nej, men det finns ju inte.
Där man får prata om precis vad man vill.
Mm.
Och den bejakar det och försöker följa med så gott det går. Och får det utrymmet.
Men när man går i terapi, eller som psykolog till exempel, så kommer man in i rummet och så börjar man ofta med liksom var man är just idag.
Mm.
Och det upplever jag som kravlöst.
Mm.
Och det påminner ju jättemycket om det. De kommer ju med där de är just idag.
Mm.
Speciellt när jag stökat undan just det första, vad de har gjort i sitt liv, eller och barn och civilstånd och det ena med andra.
Mm.
Men jag tänker på, kan du känna dig som en, hur mycket ingår det liksom psykologi i utbildningen som fotvårdare? Pratar ni något om sånt?
Ja, men alldeles för lite. Alldeles för lite tycker jag.
Du skulle vilja ha haft mer.
Ja, för att jag tycker det är... Det är, men det är ju väldigt olika. Alltså det är, ja, olika hur man är.
Mm.
Det är ju liksom väldigt upp till mig. Och det där, det är ju det. Det var det jag nämnde tidigare. Ja. Som jag funderar för att jag har de tendenserna med vänner och sådär också. Att liksom ta på mig någon psykologroll.
Ah.
Att jag har varit lite rädd för hur jag ska hantera det. Mm. Och just där att sitta med massa människor. Kommer jag klara av det?
Mm.
Och kunna sätta gränser. Det är inte helt lätt jämt.
För det är jag. Du som sätter ribban genom det du utstrålar. Hur långt eller hur mycket man kan...
Ja, det tror jag.
Långt man kan gå.
Och det är också spännande att om någon öppnar upp sig väldigt mycket. Är det, även om jag inte frågar ut en massa. Så kanske jag ändå sitter där och är... tillgänglig och visar att jag är öppen.
Mm.
Vilket jag vill vara, men till vilken gräns? Mm.
Och var börjar det liksom klösa i dig?
Ja.
Det här med äldre, vi kan väl prata lite grann om det. Du säger att du gillar den du blir med äldre människor.
Mm.
Vem blir du? Berätta om den Julia.
Jag blir nog lite som nu, så här röd rosa. Och jag blir varm. Jag tänker ofta på det, att jag känner mig så, ja, men så här, finns det någon, det är så himla lätt att känna kärlek tycker jag, alltså att jag känner, och respekt, inte så här tycka synd om grej, utan mer att jag har jobbat liksom mycket på äldreboende, alltså som vårdbiträde och sådär, och alltid tyckt om äldre. Och också, jag tror jag är fascinerad, alltså jag gillar äldre tider, och därför tycker jag det är väldigt spännande med den historien och vad de upplevt.
Mm.
Så det, men tror jag är en del, alltså att det finns ett intresse så.
Mm.
Men sen är det så här, tänk liksom att den här, ja, men att sitta med en 99-åring, det är min äldsta kund, och hon är frisk och klar och berätta, och jättefina fötter.
Det är
och tänk att hon har vandrat, alltså de har burit upp den här kroppen i 99 år. Och allt hon har upplevt. Och att jag, ja, men det, att jag verkligen kan känna mig som en ära att ta hand om de här fötterna, för att de förtjänar det så otroligt mycket.
Och de har, varje människa som har levt längre än oss är ju liksom dörrar in till rum som vi inte har gått i.
Nej. Och det som jag också, det är det jag tycker är sorgligt, alltså om man mer tänker samhället och hur vi tar hand om de äldre. För det känns som att det jag får höra mycket, och det är liksom, ja, men det här att, ja, den här respekten. Jag tror inte alls jag är ensam om att respektera äldre så.
Nej.
Men hur visar vi det? Och det känns som att det är så, att jag märker det sipprar fram liksom, att många, ja, men de känner sig besvärliga och de har ingenting att komma med. Och,
exakt.
Och jag tycker att de ger, alltså det är det jag försöker få dem, så här, förstår ni hur mycket jag får ut av att lyssna på det här, och du har hur mycket som helst.
Men det är också, det är det som är lite jobbigt, eller det som är, att min mamma är på demensboende, hon säger också att hon inte vill vara till besvär, och det är som att det är inbyggt, att det finns ett dåligt självförtroende som liksom ympas in, för att värdet av en liksom urholkas, så att vi blir räddare att ställa krav. Ja. Jag har sett grejer de senaste åren som har gjort mig rädd för att åldras i Sverige. Det är utifrån en aspekt. En annan aspekt, älskar jag åldras.
Mm.
Vad tänker du om åldrande? I och med att du ändå har varit så nära dig med både konstprojekt och som fotvårdare.
Ja, det är klart att jag kan bli avskräckt när de berättar, alltså hur det fungerar och dåligt med personal och allt sånt där.
Mm.
Men jag tror ändå jag är ganska, ja, men det är ju en bit kvar till jag kommer åldras. Nej, men att jag tänker att jag är ändå ganska positiv och tänker att det kommer behövas, alltså det är så pass illa att det kommer behöva ske förändringar ganska snart.
Åh, men det tyckte jag lät hoppfullt.
Ja.
Det är så pass illa så det måste ändras.
Ja, det kommer ändras. Alltså det...
Okej, det kommer ändras. Och bara, du ser jättebestämd ut när du säger det. Jag älskar det. En 27-åring som bara, det kommer att ändras. Bara, lovar du Julia att jag vågar åldras nu?
Ja, jag ska ta hand om dig.
Och mina fötter.
Ja, det är jag.
Du, Julia, alltså vår sista dryga minut här. Jag måste hitta den perfekta frågan, och när jag sitter och tittar på ditt öppna, fräkniga, varma ansikte, så undrar jag liksom vad du drömmer om. Vad för framtiden, eller nuet, eller vad?
Mm. Ja. Jo, jag säger det.
Säg det, säg det.
Jag drömmer om mitt kråkslott.
Är det det?
Och där, det är en plats där det inryms både konst och fotvård. Och lite café och lite loppis och lite ateljéverksamhet. Nej, men där är både äldre och yngre och ute på landet.
Du pratar om liksom ett koncept.
Ja.
Och i det så skulle Julia Larsson må som allra, allra bäst.
Jag tror det. Det här skulle jag nog inte... Jag har nog haft det så här länge, men det är mer och mer närmare. Mm. Och speciellt när jag är där ute i Sikio. Och blir så här, det och skulle nu, kunna vara här.
Och nu har du sagt det.
Jag har sagt det.
Och då säger jag att den där platsen var en plats som jag skulle vilja bo på.
Det får du.
Julia Larsson, tack för att du kom hit.
Tack så jättemycket.
Ska vi kramas nu?
Ja.
Ring hit 018 17 40 20. Du lyssnar till Söndagarna med Stina Wolter. Före 23 kunde du höra mitt samtal med Julia Larsson som alldeles nyss har lämnat studion och lämnat mig lite ensam. Och precis innan före nyheterna, de sista sekunderna som vi pratade, så berättade Julia Larsson om sin dröm om ett kråkslott där det skulle rymmas både vård, skapande och fika, kan man säga. Och det slår mig nu att det är ju liksom samhället de pratar om och vad vi behöver. Julia berättade bland annat också om sin farmor med sån innerlig värme. Och jag undrar, du som lyssnar, har du kanske också en mor eller farförälder som format dig eller liksom lever i dig? Vad är det för ett arv som bor i dig efter din anhöriga? Eller kanske vill du spåna vidare på det här med att ta över ett yrke från någon i släkten? Då blir jag ju nyfiken på varför det blev så. Eller vill du prata fötter helt enkelt? Symboliskt, metaforiskt eller kanske väldigt konkret. Din relation med dem. Kan du kanske inte använda dina? Gör dem ont? Eller är det så att deras hälsa och vård av dem är avgörande för din sport eller ditt jobb? Kanske är du fotfetischist. Eller är du kanske bara som jag helt tokig i att pussa bebisfötter? Ring 018 17 40 20. Maila sondagsstina@sverigesradio.se. Och du kan ju kommentera på vår Facebook-sida eller vår Sveriges radiosida eller på Twitter eller Instagram. Vägarna hit är många och här sitter jag med ett helt öppet hjärta och ganska nariga fötter och jag väntar på ditt inpass. Visste du förresten att foten består av 26 stora ben? Och tänk bara en liten stund på vad din fot klarar för påfrestningar. Och tänk på att i många sporter så absorberar foten såna enorma krafter så att det ibland uppgår till 20 gånger kroppsvikten. Foten är ett stycke helt fantastisk arkitektur, något som mina konstelever vet att jag tjatar om hela tiden. För om man tänker att valvkonstruktionen är den starkaste så anar man fotens geniala bygge. Julia Larsson jobbar ju med fötter hela dagarna och hon säger att hon inte tröttnar. Och jag anar ju, och vilket ni hörde, att det beror ju inte bara på fötterna utan på deras bärare och deras livshistorier. Mina egna fötter har självsprickor på hälarna som jag ibland då jag läser spännande böcker klöser upp på ett väldigt skamligt sätt. Och när jag har råd emellanåt så låter jag en fotvårdare ta hand om dem. Min sambo har Lena löjligt mjuka fötter och jag fattar inte hur det går till. Han är brevbärare och han går på dem flera mil om dagen. Och mina barns fötter är också mjuka och starka och de har jag masserat och smörjt så länge jag har fått. Från BB tills de viftade bort mig och tyckte jag var pinsam tills det slutligen var okej igen. Min mammas 86-åriga fötter med papperstunt skört skinn smörjer jag så ofta jag kan. För hon glömmer själv bort dem. Det blir nog lätt så. När man blir äldre och kanske inte riktigt når ner till dem. Cirkeln sluts. Jag pussar faktiskt till och med på främmande barns fötter om ingen hindrar mig. Ja, det är något med fötter. När jag skulle ta farväl av min syster där hon låg på sin dödsbår lyfte jag på filten och höll om hennes fötter och liksom bad med dem i mina händer. Jag tänkte en stund på alla steg, allt spring, all tid som rört sig i dem. Som låg gömda i muskler, nerver, ben, senor, ligament och som nu gick till vila. Det var svårt för mig att se hennes ansikte, så jag stod länge med hennes fötter. Och innan jag bäddade in dem för sista gången kysste jag dem farväl. Ja, jag har pussat, smekt och masserat fötter, må du tro. Och jag är stolt över mina breda labbar trots de där sprickorna. Det är faktiskt något av det jag tycker är ståtligast på hela min kropp. Och för mig är det en gest av tillit och kärlek att lägga sina fötter i någons knä. Eller ta emot någon annans fötter i sitt. Ja du, här sitter jag och pratar fötter, liv och död. Det är ju du som ska prata. Ring in på 018 17 40 20. Magnus Karlsson, du skulle ju ha sjungit Sträck ut din kärleksfulla fot till mig, för vi pratar ju bland annat om fötter ikväll. Men okej, han sjöng Sträck ut din kärleksfulla hand. Men vi kan sträcka ut fötterna mot varandra också. Det har Julia Larsson inspirerat till. Jag ber dig, hette låten. Och det är dags för kvällens första samtal utifrån. Hej Gunn-Britt!
Ja, hej Stina.
Har du lyssnat på mig och Julia?
Ja, jag har lyssnat. Jag är så imponerad av Julia. Allt vad hon... Jag visste ju inte att hon var så där konstnärlig. Det visste jag inte alls. Ja, jag har ju stigit på det där papper hon tar om. Det har jag ju gjort.
Ja, är du en av fotvandrarna?
Ja, just precis.
Så du doppade fötterna i svart färg?
Ja, det gjorde jag.
Vad tänkte du när hon bad om det?
Ja, jag tänkte inget speciellt, men jag sa bara så här, ja, nu kom du att få riktigt hela foten, för jag är vansinnigt platt fot. Så hon fick hela sulan.
Där fick hon en yta som hette duga.
Ja, det fick hon.
Du är också en av dem som Julia tycker väldigt särskilt mycket om, för du har levt några fler år på jorden än vad hon har gjort.
Ja, visst. Jag är ju gammal, ja.
Hur många år?
Ja, jag är 76.
Mm. Är det, kallar du dig själv för gammal?
Nej, jag är 76 och därmed jämt.
Mm. Därmed jämt?
Ja.
Jag tänker på dunderklumpen som är typ alla åldrar i ett.
Ja, just det. Nej, men... Och så är väl hur man känns också. Men det är klart, om man börjar på att tänka efter, visst är man väl uppnått en viss ålder som...
Mm.
Man får väl vara glad att man har fått leva så länge.
Mm. Och vad är ditt förhållande till dina fötter?
Ja, det är bra. Men, och jag har ju skött mina fötter själv jämt.
Jaha.
Och har tyckt det var roligt med fötter.
Mm.
Men då fick jag problem med en höft. Och då började jag faktiskt inte nå ner till foten ordentligt.
Okej.
Okay. Och då började jag började ju inte hos Julia, utan det var någon före henne.
Mm.
Och nu klarar jag ju det här själv, men nu har man ju kommit på det där hur vansinnigt skönt det är. Och väl använda pengar, må jag säga.
Du har blivit lite beroende.
Ja, faktiskt. Men det där beroendet, det tycker jag är ganska bra.
Ärligt talat så är det ju väl använda pengar.
Ja, absolut.
Det är ju sällan man ångrar sig när man har tagit hand om något så viktigt som sina fötter.
Ja, man går ju lite grann som på moln när man går därifrån.
Mm. Och jag känner nu att det är dags för mig snart.
Ja.
Men Gunn-Britt, det var inget jobb som du funderade på då, att bli fotvårdare?
Jo, jag hade ju gjort en gång i världen när vi flyttade hit till Robertsfors.
Mm.
Och jag var väl drygt 40 år då.
Mm.
Och då började barnen ha växt upp lite grann. Och då, för jag som alltid varit intresserad av fötter. Och då gick jag på Arbetsförmedlingen då.
Mm.
Och skulle höra mig för om man kunde söka bidrag. För då hade jag sökt, utbildningen var i Sundsvall.
Ja.
Och jag var reserv, men jag var ju ganska långt bak i reservlistan där. Men jag tänkte jag fortsätter väl och sökte. Till slut kom jag väl närmare.
Mm.
Men jag gick då dit då och skulle höra mig för om något bidrag så där då.
Mm.
Men alltså, det var så dåligt bemötande så att till slut gick jag, vart jag arg och så jag sa att ja, jag får tacka för det dåliga bemötandet och så gick jag ut.
Du menar att på Arbetsförmedlingen var de jätteskeptiska?
Ja, jag var för gammal och... Hon trodde inte att jag skulle kunna försörja mig på det, för att då fanns det ju en fotvårdare i kommunen och jag skulle vara mycket dyrare. Men det vet ju du ingenting om, så här. och jag skulle behöva hyra lokal. Nej, men jag har tänkt hålla till hemma. Alltså jag var bara mot.
Och du var ju alltså 40 plus.
Ja, men jag var för gammal.
Men det låter ju som om du råkade få någon som bara mejade ner din ambition.
Ja, det var inte upplyftande precis.
Men du har ändå tagit hand om fötter en del.
Jo, lite grann, men det är ju ganska på låg nivå.
Men vart var du då när du fick?
Ja, det börjar ju intresset för mina fötter, eller om fötter börjar ju när jag jobbade på mentalsjukhus i Umeå.
Mm.
Det var ju en avdelning med äldre män, lite stökiga affär.
Okej.
Okay. Och då, den som var översköterska där, hon var bekant med en fotvårdare nere på stan i Umeå då.
Mm.
Och då började hon be oss, för hon tyckte hon gick väl illa lite grann, och kolla på dem, sa hon, hur fötterna ser ut på en del då. Så vi gjorde det då som personal, och så räknade vi ihop hur många det där vart. Så ringde hon efter den här fotvårdskvinnan, och hon kom upp till avdelningen, och då frågade den här syster Sonja mig då om att kan du hjälpa henne med att sätta fötter i baljer och sådär. Så då var jag var som en pass upp där, och så fick jag ju då smörja lite fötter och dra på sockarna och det där. Så jag tjuvkikade ju på det hon höll på med lite grann.
Mm.
Så det var som där. Ja,
men då blir jag blir lite nyfiken, eftersom Julia berättar vad som händer liksom vid beröring och vid samtalen. Ja. Och så beskriver du här att det uppstod fotvård på ett mentalsjukhus med lite stökiga karar, som du säger.
Ja.
Vad hände där? Vad hände med de här kararna?
Ja, men de satt förvånansvärt stilla där. För jag hade väl en par, tre stycken åt gången jag hade i såna här vattenbaljer då.
Mm.
Men de satt stilla, och jag tror att det har som en lugnande effekt det där.
Mm.
Och så var man ju där och jag som sagt var och pratade med den lite om den. Och den fick ju väldigt fina fötter de här.
Mm.
Så att, och jag tyckte det var fantastiskt utav den här översköterskan, för det här är ju länge sedan, måste vi ju tänka oss.
Mm.
Det där var, jag skulle tro att det var ungefär 1960. Ja, 3-4 någonting.
Vilket fantastiskt initiativ.
Ja, det tycker jag var tjusigt av henne.
Mm.
Och sen har jag väl varit här på handikappbad, har vi haft här ända sedan 64.
Jaha.
Badmästaren och hans fru drog igång det här. Väldigt duktiga.
Badmästare.
Ja.
Oj, finns den badmästaren fortfarande?
Han finns i livet. Han är ju pensionär, både han och hon nu.
Nej, men nu måste vi... Gun-Britt, jag vill intervjua en badmästare. Vart finns han då? Bor han i Umeå?
Nej, han bor ju här.
I Robertsfors?
Ja.
Jag kommer få åka till Robertsfors, för jag vill prata med en badmästare också. Men det löser vi sen. Men vad då, fick du ta hand om fötter på badet också?
Ja, alltså jag började, det var ju ideellt man var där, och man hjälpte folk som skulle, de behövde hjälp med av- och påklädning, duschning, och så skulle de ju ner i bassängen då. Och en del ville ju liksom ha lite stöd där också.
Mm.
Men då var det någon som började ta dem. Ja, men jag skulle behöva ha hjälp med att klippa naglarna. Men då tog jag på mig det där. Då gick jag via hon som var fotvårdare här då. Och då fick jag lite tänger. Och så köpte jag själv då lite bandage och salver, fotsalva. Och,
Det verkar som om du verkligen... Jag vet inte, det låter ju nästan som ett kall. Att vilja ge folk... Jo, men det, jag tycker det låter... Alltså.
Ja, men jag känner ju igen det där som Julia säger, att de var hemskt tacksam.
Mm.
Också för att, jag menar, det där var ju inget märkvärdigt som jag gjorde, utan om man jämför med henne.
Jo, men ändå, det är ju märkvärdigt för någon som inte når eller inte...
Jo, när man inte klarar av det själv, så visst är det ju, kan ju bli väldigt ont om man har otur.
Alltså, vet du att jag har hört folk säga ibland när jag pratar om fötter, bara, åh fy, vad, åh, så äckligt med fötter. Ja. Vad tänker du om det?
Nej, jag har aldrig känt det. Jag tror jag sa någon gång åt någon, det har varit tal om det här, att det var äckligt med fötter. Ja, men sädem har ju bara varit i ett par skor eller strumpor eller gått ut på gräsmatta. Men tänk på händerna då, så här, var ska de varit? De kan ha varit både här och där.
Järnspikar, där sa du något sant du.
Ja.
Men och fötter är ju något väldigt personligt.
Ja.
Det finns ju inga fötter som är lika varandra.
Nej, det gör det ju inte.
Egentligen är det ju helt vansinnigt med hur skor är sydda egentligen. Ja. Slår det mig ibland när jag tittar på dem.
Visst. Jag har ju inte tänkt för vanliga fötter. Inte.
Nej, faktiskt inte. Vi mår ju inte bra i de där som trycker ihop tårna.
Den enda gången man har haft dåligt förhållande till sina fötter är väl om man har haft skavsår. Det har väl inte känts så bra. Men det har man ju nästan aldrig nu för tiden, tycker jag.
Nej, men man har väl kanske vett att välja skor som rättar sig efter ens egna fötter.
Ja, visst.
Gun-Britt, hur uttalar man ditt efternamn? Forsén?
Ja.
Ja. Tack så hjärtligt för att du var med mig ikväll.
Ja, men det var väl ingen fara. Jag gör allt för Julias skull. för att vi får ha kvar hon.
En sista fråga. Hur ofta går du och får fotvård?
Ja, hon har ju så himla fullt jämt. Men nu går jag väl, kan det bli 2-3 månader? Det blir nog 3 månader mellan också.
Var tredje månad?
Ja.
Gun-Britt Forsén, kund hos Julia Larsson.
Ja.
Ha det så gott och gå försiktigt på de där tassarna du har.
Ja, jag ska göra det. Tack så mycket.
Hej då!
Hej då!
Hej! Smith & Tell med Statue. Det har kommit in pass från er lyssnare och det vet ju du som lyssnar att jag älskar. Annette berättar på vår Facebook-sida att jag gillar mina fötter, fortfarande beniga, men burit mig under 4 graviditeter och 47 år på jorden. Jag älskar att få fotvård och nagellack. Fötter är väldigt personliga, nästan som könsorgan, skriver Annette. Signaturen Mia Mysa berättar bland annat följande på Instagram. Fötterna har på gott och ont varit centrum i mitt liv. Jag trodde alltid att jag hade stora fula fötter när jag var liten. När jag var barfota krullade jag in stortåna när jag stod. Min mamma som höll på med zonterapi brukade massera dem ibland. Det var ett sätt att komma nära henne. Vi stod inte varandra så nära. När min dotter föddes och plötsligt låg där på min mage var det första jag tog om hennes fötter. Nu är min lilla hippiemamma sjuk och jag vårdar hennes små fötter ömt. Mannen i mitt liv sedan 7 år och jag har ett väldigt turbulent kärleksförhållande. Och även om vår fysiska och psykiska närvaro och samvaro är ganska påver och bortkopplad så håller han om och masserar mina fötter varje kväll. Så jag har starka känslor för och stor kärlek till mina fötter som jag idag tycker mycket om att ta väl hand om. Mia Mysa. Det här är ju nästan som en roman. Jag tycker du ska skriva med dina fötter i centrum. Du fick med så mycket. Och The Soda skriver på Instagram att jag har alltid hatat mina fötter. Jag växte rätt snabbt när jag var liten och likaså mina fötter. Kunde inte ha ett par skor länge innan jag växte ut dem. Alla tjejer i klassen hade så fina och nätta fötter, tyckte jag i alla fall, medan mina kändes mer som clownfötter. Idag är jag storlek 41, ibland 42. Jag bryr mig mindre om storleken nu, men har fortfarande svårt att till exempel handla skor när pojkvännen är med. Då jag oftast får ta skor med lite större storlek än han och jag skäms. Jag hatar att jag hatar mina egna fötter. Men Sanoman skriver så här. Det här kan ju The Soda bli lite inspirerad. Mina fötter har storlek 43. Jag är 53. Vi är ett perfekt par. Det enda tråkiga är att damskor sällan produceras i en sån stor storlek. Men jag skulle inte vilja byta ut dem mot 38-or för några balla färgglada skor i världen, skriver då den helt försonade Sanoman. Och därmed vill jag prata med en man som heter Martin Kronier om fötter. Tjenare Martin!
Hallå, hallå Stina!
Vad är ditt förhållande till dina fötter?
Ja, de senaste 5 åren har jag fått ett lite närmare förhållande till mina fötter. Eftersom att jag fick fram att jag skulle börja springa barfota.
Varför ville du börja springa barfota, Martin?
Jag vet inte riktigt. Det verkar väl lite tokigt. Det verkar väl som att kan man verkligen göra det? Så jag var tvungen att kolla upp det där. Jag läste även en bok som heter Born to Run. Som handlar en del om just det här.
För jag läste en artikel i tidningen Filter, om jag inte minns fel, om ett helt folk som springer från det de kan gå tills de dör.
Ja, de omnämns i den här boken också. Det är de här Tarahumara-indianerna i Mexiko.
Ja. Det jag minns särskilt var att de, alltså det som fastnade mig var att de på något vis visualiserade att det var jorden som snurrade under deras fötter och de bara liksom viftade med dem medan jorden snurrade. Förstår du vad jag menar?
Ja, ja, absolut, absolut.
Det är en sån vacker, icke-ansträngande bild av att springa.
Mm, och det återspelas lite grann om man tittar på filmer och sådär, när man ser dem springa, så är det ju verkligen, de har inte en min, de flyger liksom fram. De här kanjonerna och bergen bland annat i Mexiko.
Mm. Men hade du börjat ha tankar om barfota löpning innan du hade liksom läst den här boken, eller väcktes den då?
Nej, den fick väl mig att ta steget, så att säga. Jag hittade väl just det här barfota-fenomenet. För 5 år sedan var det inte så många som höll på med det så där.
Nej.
Men den gemensamma nämnaren var ju att alla frågade liksom, har du läst Born to Run?
Okej. Okay.
Liksom efter den som jag började på riktigt.
Men du menar alltså, det finns ju sådana här tåskor. Du menar alltså att du inte har någonting på fötterna?
Nej, jag är ju helt barfota. Jag kan ju nämna då att jag springer även med något på fötterna ibland. Det är inte helt barfota alltid.
Men hur, alltså det måste ju bli en chock om man har haft, vi har ju liksom ofta lite uppbyggda skor, och speciellt motionärer då har ju med uppbyggda sulor och stöd och dämpningar och med det ena med det andra. Hur var det för dig att gå över till barfota löpning?
Jag hade ju också uppbyggda skor och sådär. Jag hade en promenadskor i Reebok eller Nike eller vad det nu var. När jag väl började lätta på om detta, så var det ju, efter man har läst Born to Run, så var ju steg nummer 2 att man ska ju börja väldigt försiktigt. Så det fick jag göra. Det finns ju diverse övningar, tåhävningar och allt möjligt. Men framförallt att man är mer på platsen, så att säga. Att jag bytte ut mina skor till plattare skor och gick mycket mer utan strumpor och sådär.
Kunde du få träningsverk? Var det en massa små muskler som plötsligt började jobba som inte hade gjort det förut?
Ja, absolut. Framförallt kände jag ju under alltså i hålfoten och sådär.
Mm.
Där finns en ganska stor bit vävnad som spräcks ut.
Mm.
När foten belastas. Mm. Och även små muskler runt om hela foten. Så det är liksom en gradvis process att gå över till barfotalöpande.
Men vad drev dig under den tiden du skulle vänja dina fötter vid att liksom kuta barfota? Vad längtade du efter? Var det kontakten med underlaget, eller vad drev dig?
Det var väl lite grann för att det var lite fräckt att tänka sig att man skulle komma till staden och man inte behövde ha skor och inte vara beroende av någonting annat. Det blev liksom en viss frihet.
Okay. Det
man har hört i alla år att man är tvungen att ha speciella skor. Du ska gå och träna och testa ut skor på löpande i speciella butiker och det kostar helt mycket pengar.
Det är lite revolt alltså.
Ja, jo, det kan man väl säga. Jag är väl kanske sån i övrigt också, så att man får stega över till barfotalöpning.
Hur många år har du sprungit barfota?
Jag började i början av året 2010. Det var ju inte optimala förhållanden att springa barfota då i februari eller vad det var. Men det var ju bra att börja liksom träna fötterna i alla fall. Så när våren kom där så började jag så smått, utan skor, springa små sträckor.
Men Men spring, vad är det för underlag du väljer?
Om jag får välja så nylagd asfalt. Kanske inte som i rykande fall nylagd, utan ny asfalt som inte är så mycket snarstämt. Det tycker jag är väldigt mysigt.
Vadå? Finns det lite spänst kvar i nylagd asfalt? Jag trodde ju du skulle säga mossa typ.
Nej, ja, men det är framförallt det att sliten asfalt är ganska, liksom, ganska gropig och det liksom, kan vara lite vasst och sådär. Ny asfalt är väldigt, väldigt mjuk och platt. Det är lite, även marmor och cement och sånt kan vara mysigt.
Oj.
Trottoar och plattor och sådär.
Hur gör du på vintern?
För det mesta har jag något under foten. Tåstrumpor och sandaler till exempel.
Mm.
Men jag har ju provat att springa helt barfota också på vintern.
Vad är det kallaste du har sprungit barfota i?
Om jag minns rätt så var det nu -10.
Hur långt pallar du?
Nej, jag tror det var knappt 2 kilometer.
Okej.
Okay. Men det var ju liksom att det var ganska nytt spårsvarande och nykär i hela grejen.
Det där nyförälskade skedet där vi alla springer omkring i 10 grader kyla barfota.
Ja. That didn't come out right. Ungefär sådär. Det var liksom var lite spännande och man ville prova. Men jag gör nog inte om det. Det finns ett lopp som går på nyårsafton som heter Sylvesterloppet. Det har jag också sprungit 2 gånger. Men här nere i Skåne så blir det oftast inte så jättekallt. Så jag låg runt nollan.
Men vad är det längsta du har sprungit barfota?
Det är 2 eller 3 tillfällen där jag har sprungit en halvmara. Så det är ju 21 kilometer då.
Wow. Vad skulle du vilja säga? Hur mår dina fötter?
Fötterna mår väl hyfsat på efter det. Man kan ju känna att man är liksom lite öm. Fotsulan känns lite öm på understiden. Men den är liksom inte skadad och full med blåsor som man kanske kan få. Då har jag i så fall med mig i höfter och vardags där. Man har liksom belastat. Att man har varit igång så länge. Fotsulan är ändå ganska, ganska fina efteråt.
Men det har ju faktiskt, det dyker upp faktiskt lite diskussioner om ifall vi inte till och med blir mer skadade av att ha de här super duper uppbyggda proffsskorna. Vad är dina tankar om det?
Ja, det var lite grann som man var inne i det här kostträsket tidigare.
Mm.
Där man snackar om olika nivåer av olika makronutrienter och sådär. I början så var man väldigt, väldigt, var väldigt svart och vitt. Man tänkte liksom att är det barfota så är det liksom det är det bästa liksom.
Mm.
Och allt annat är liksom kast. Fast som på många andra områden så har det blivit lite mer nyanserat. Så jag tänker väl lite grann så att om man i övrigt kanske befinner sig en tillvaro som inte är helt jättenaturligt så kanske inte.
Jag fattar. Ja. Vi har ju byggt ett, ja just det. Samhället har förändrats lite sedan stenåldern.
Ja, lite så, ja. Så att om man nu sitter kanske framför en dator 8 timmar om dygnet och är hemma och går på mattor och fint, så kan man då ut och springa barfota 30 minuter ett par gånger i veckan. Så är ju inte det kanske normalstadiet för foten heller. Så man får väl säga lite så på det. Vad jag skulle kunna säga så är väl att man får ju helt enkelt, känns det bra så är det kanske inte helt fel. Springer man med tjocka skor och det liksom funkar på en, så ja, då gör man någonting med.
Du är inte rabiat om man säger så.
Nej, inte längre kan man väl säga.
Men Martin, jag har ju ingen aning om hur du ser ut eller någonting, men det är någonting. Att bilden av en barfota människa är ju liksom lite barnet. Barnet som lycklig springer liksom barfota genom livet och en gräsmatta. Liksom, får du kontakt med någon sån del av dig själv där du springer barfota genom världen?
Man kan väl känna ibland kanske man kommer susande fram på trottoarna i stan och folk tittar. Man känner sig kanske lite barnslig då. Möjligen.
Men är inte det fint?
Jo, men absolut. Man får höra både det ena och det andra. Folk skriker och saker åt dem. Men det är liksom.
Men det är både liksom någon slags sårbarhet men också ett mod, ser jag framför mig.
Ja, och det är inte så det är inte sällan man känner att om man ska ge sig ut, man tänker ska jag verkligen liksom, vad ska folk tro liksom.
Nej.
Men ja, det är bara att inte det liksom. Är det gött, det är bara att köra liksom.
Och nu blir jag nyfiken på en sak till i och med att världen ligger inte slät för dina bara fötter, Martin. Alltså, blir det inte också en ganska intressant mindful-övning? Alltså närvaroövning, att vara uppmärksam på var man sätter sitt nästa steg?
Jo, det kan man väl kanske säga också. Det blir som en annan dimension när man är ute och springer. För som du säger, man måste ju hela tiden tänka på hur man sätter på foten och var man väljer att springa. Inte för den där saken skulle man gå, att alltså man tippar hela tiden på marken. Skapar sig liksom någon form av korta över terrängen. Men det blir ju det man känner, liksom man springer genom vattenpöl, man springer under en viadukt och känner att det är lite svalare på marken. Det är liksom en annan dimension till det, va?
Exakt, annan dimension. Det beskriver det ju väldigt bra. Och vad gör det med din hjärna? Vad sker med din hjärna efter ett sånt löparpass? När du förnimmer de här olika sakerna, strukturen och temperaturen?
Om man jämför med att springa med någon form av fotbekläderna, så kanske man kan känna att man blir lite mer rastad i sinnet. Eftersom att man blir lite mer på alerten hela tiden.
Så är du rastad i sinnet?
Ja, vad ska man säga?
Nej, men det var jätte... Alltså, jag älskar det. Jag älskar det. Alltså, vad det här är spännande att höra dig berätta.
Ja, men det kom till mig nu. Jag ville säga liksom att man kanske blir lite tröttare efter. Men det är inte liksom, kan vara negativt med att man blir trött och springer barfot. Men man blir lite mer... Sinnet får jobba lite extra.
Nej, men du är lite extra rastad, helt enkelt.
Ja, men lite så, ja.
Martin Kroner, det var ju... Så glad jag är att jag fick prata med dig ikväll.
Det var kul. Det var också jätteroligt.
Spring vidare, min vän. You're born to run.
Absolut, det är vi alla.
Hej då!
Hej då!
Gnilla berättar på Instagram att jag är så glad över det jag kan göra med min kropp. Tidigare tyckte jag den var mest i vägen. Den behövde matas, sovas, kläs på, tömmas. Jobbigt. Kroppen kunde skapa människor, men det gjorde den av sig själv. Det satt inte ihop. Men hej, jag kan göra volter, jag kan dyka från 10 meter. Och den kombinationen mellan kropp och min hjärna är himla cool. Det kommer så spännande inpass här. Om du vill vara med kanske, så hinner vi ju ännu läsa lite mejl. Sondagsstina@sverigesradio.se. Men... jag ska få prata med en brevbärare nu.
Hej Kristina.
Hej Roland Olsson.
Ja, hej på dig.
Brevbärare ligger mig ju ganska varmt om hjärtat. Jag har levt ihop med en i 21 år. Så när jag såg att du hade ringt så var det Roland, släpp fram honom.
Ja, så det var en order du fick där, ja.
Jajamensan.
Ja, du var stränga arbetsgivare. Det
Nej, det var jag som var den stränga arbetsgivaren, för jag ville ha dig.
Och det var så, ja.
Ja.
Ja, då ska jag tala om att jag bor i Ed i Dalsland och har jobbat på posten sedan 1951 och slutade 1993.
Oj, det är många...
Och strålande underbara liv har jag skrivit en bok som kom från tryckeriet förra veckan.
Vad heter den boken då?
Den heter Mitt liv med posten i ord och bild.
Nej men Roland, det här är ju underbart.
Och den är postgul, ska du veta.
Är du en sån här, är du en stolt brevbärare?
Mycket stolt över det som var på den tiden, ja.
Min sambo pratar om att det som får honom att stanna är bland annat kontakten med det som idag kallas kunder.
Ja, precis. Och jag har ju träffat många människor, vet du. Jag har gått med posten och jag har cyklat. Jag har kört moped, jag har varit lantbrevbärare längs norska gränsen. Och jag har kört tjorven till och med när den började komma.
Men du, vad jag är glad att du gjorde en bok då.
Ja, och då berättar jag bland annat i den människor jag har mött och deras berättelser om sitt liv och olika händelser som de har berättat för mig.
Vad tänker du om betydelsen av dig som person i människors liv som du har mött under de här 43 åren?
Ja, jag skulle nog tro det att både på 50-talet och 60-talet så de tyckte om att växla några ord. Och det var inte så mycket reklam, utan då var det ju mer som att säga riktig post.
Mm.
Och de stod vid postlådorna ibland och väntade. Vet du, och jag vet att en gång uppe i Bengtsfors så fick jag hjälp av min farbror när styret på cykeln hade gått av. Och... Det är inte lätt att vara stark heller, vet du.
Men Roland, en sak som jag klurar på, det, ja. I och med att jag själv vet att ur och skur, alla väder, så bärs ja. Posten ut.
Ja.
Och så ibland så gnäller, hör jag människor gnälla över att portot kostar 7 spänn.
Ja.
När det bärs ut, jag brukar faktiskt säga det att folk borde verkligen skicka mer brev till varandra. Det är en fantastisk sak.
Ja.
Och den bärs fram personligt.
Jag ska nämna för dig en parallell. Jag har ju läst mycket posthistoria. Jag har berättat att jag har skrivit olika posthistorier i 15 sockenböcker där bort i Dalsland.
Ja.
På 1600-talet kostade det motsvarande värdet av en ko och skicka ett brev till Finland.
Är det sant?
Jajamän. Nej, men... Du tänker dig att det har sjunkit efter sitt. Och en gång i postverkets långa historia så har de faktiskt sänkt portot.
Ja, så varför då?
Ja, de tyckte väl att tiderna var sådana som de kunde gå ner något enda öre. Men det var då ett brev kanske kostade 10 eller 12 öre att skicka, vet du, eller 15 kanske.
Men
det... Jag har nämligen gjort det en gång, ser du.
Men hur mår dina fötter nu efter pension och allting?
Ja, nu mår de bra, för att jag, ju som ni talade om förut, jag har också gått på fotvård flera gånger nu och går ungefär var tredje månad jag också.
Du gör det?
Ja, jag kan berätta för dig att mina fötter har marscherat på Uppsala gator. Jag gjorde militärtjänsten på signalregementet på Pollaksbacken.
Du...
Och jag har gått med marschmusik. Och alla regementerna, flygflottiljerna, vi marscherade till Uppsala domkyrka på en gudstjänst en gång.
Men Roland, dina fötter har ju verkligen tagit dig genom land och stad.
Ja, och det första vi kom in ska jag berätta för att vi fick springa emellan Pollaksbacken utanför regementet och ut emot Stockholmsvägen, fram och tillbaka på korporalen och furirens order. Och där var det Tuvik, må du tro, trots att jag var en tränad brevbärare. Så vrickade jag mina vrister så jag blev sjukskriven en hel vecka.
Ja, men alltså att vricka... Nu, jag har också vrickat mina fötter på sistone. Det är ingen lek.
Nej.
Det är fruktansvärt. Ja. Och det tar lång tid innan det läker. Det räcker ju egentligen inte med en vecka, Roland. Nej.
Och just, vet du, när man ändå var tränad brevbärare. Men att vara cyklande brevbärare, det hjälpte inte när man kom och skulle vara gående brevbärare sedan. Det var inte samma muskler.
Nej, just det.
Nej, utan det blev något helt annat att gå på stadsgatorna ute i Göteborg och Mölndal och vad det nu var. Så blev det helt annorlunda.
Vet du vad, Roland?
Nej.
Nu vet ju jag att min mamma har gått och lagt sig, för han börjar väldigt tidigt imorgon bitti.
Men... Ja, min fru ligger och sover också.
Ja, men... Oh,
hon heter
dessa...
också Stina.
Nej, men... Men du, Roland, vet du vad? Jag tänker faktiskt leta reda på din bok Mitt liv med posten med ord och bild. Den gula boken. Ja, det tänker jag göra. Och det
den
är så bra att...
ISBN-nummer och allting, vet du.
Ja, men det där fixar du och jag. Men du, jag är så tacksam att just din röst var med ikväll med hela ditt liv och dina möten.
Ja.
Tack så mycket.
Tack för att jag fick prata med dig.
Var rädd om dig.
Och jag ska tala om för dig, Stina, att jag är riktigt stolt för att jag har pratat med dig nu.
Ja.
För några år sedan pratade jag med Lisa Syrin och ni är ju kända människor båda två.
Ah, vi är vanligt folk.
Ja.
Som vill lyssna på en Roland. Kram på dig.
Detsamma.
Hej då.
Hej.
Hej. Ja, jag vill ju hinna prata med Margit Jansson, 91 år gammal och Stockholmsbo. Välkommen.
Ja, tack.
Vad fick dig att ringa in ikväll, Margit?
Ja, det var fötter. Jag hade precis skött mina fötter.
Ja.
Ja, men det var inte mina fötter. Jag skulle vilja tala om min mamma.
Berätta om din mamma.
Ja, min mamma, hon, när hon var 19 år så skulle hon åka på dans i Godtemplargården.
Vart befinner vi oss här?
I Sollefteå.
I norra Sverige.
Ja, och hon kommer från Nyland.
Jaha.
Ja, och då så hade hon glömt sina galoscher på tåget, så hon vände om och då gjorde tåget så, någonting så att hon föll under. Och blev av med ena benet.
Vad är det du säger? Hon förlorade 19 år gammal sitt ena ben för att hon hamnade under tåget.
Ja, Och om den gjorde sån där någonting eller om den startade, det vet jag inte.
Det skuttar, ibland så liksom rycker de ju till.
Ja, just det, så var det nog. Och då min morfar, han beställde sånt här treben. Där det var precis som utgrepade tår.
Men det måste ju vara på 1800-talet,
ja,
det här.
Ja, hon var född 1879.
Men hon överlevde denna olycka och fick förlora. Vart kapades benet?
Ja, det var väl strax ovanför knät. Så att den här stumpen som var kvar då, den la man i det här trebenet. Och så fick hon en rem över axeln.
Nämen.
Men hon kunde inte lära sig på det där, den där remmen, utan hon gick på kryckor då.
Mm.
Och då tänker jag på att det här foten och det benet som var kvar, det måste ju vara väldigt starkt.
Ja, väldigt starkt.
Ja.
Men hur minns du din mamma? Det blev ju ingen dans för henne den här kvällen. Men hur träffade hon din pappa så småningom?
Ja, han hade öppnat en plåtslageri i verkstad i Nyland.
Ja.
Och min mamma, hon öppnade ett café. Det var tre rika kaféer vid hamnen.
Ja.
Ja, och hon öppnade ena. Och då gick han väl där och fika, inte vet jag.
Och så blev de kära i varandra?
Ja, så var de gifta i många år.
Vad minns du? Vad hade din mamma för protes när du var liten?
Hon har aldrig haft någon protes. Den här tre som min morfar beställde, den har jag sett, den har hängt i en sån här vistusbord. så jag har sett den, och så var det en lång rem, lederrem över.
Så din mamma ville inte ha protes?
Nej, hon klarade inte av att gå med den där, med den remmen över axeln.
Men det måste ju ha kommit modernare så småningom.
Ja, men då kunde hon inte lära sig. Och sen var det så att när man köpte skor,
ja,
då hade hon den vänstra hade hon till vardags, den högra till helgdags.
Felvänd?
Nej, ja, den där vänster på vardagen.
Nej.
Och det var väl bra.
Nej, men det är ju helt fantastiskt.
Ja, jag tänkte jag skulle ringa in för att du... Man blir gammal och sådär och då...
Jag känner mig så hedrad, Margit, att du ville ringa in.
Ja.
Jag är ju så fruktansvärt nyfiken, det kanske du vet. Kan du inte bara berätta lite om dig själv? Vad är du för en person?
Ja, jag är en gammal rikstelefonist.
Du var en sån som kopplade samtal?
Ja.
Oh.
I Stockholm.
Oj, på den tiden där man ringde upp en telefonist och så sa man ett nummer och så satt du och kopplade med sån här...
Ja, just det. Och sen har jag varit chef över LM Ericssons växel i 25 år.
Så du är en kontaktperson?
Ja, alltså där. Det var roligt att få komma fram och prata med Stina.
Ja, och du, jag är så glad att jag fick prata med dig, Margit.
Ja. Ja. Vad roligt. Nu är det snart nyheter.
Nu är det snart nyheter och jag tackar dig för samtalet.
Ja, tack själv.
Hej så länge.
Vi hörs. Hej.
Det gör vi. Hej då. Hej. You have Happiness, Helena Josefsson och Kontur. Min gäst Julia för 23 berättade att det är väldigt få män inom fotvårdaryrket. Apropå det så ringde Irene in och berättade att hon sedan 3 år tillbaka gått till en manlig fotvårdare i Örebro. Han heter Carlos och kommer från Spanien. Det är jättebra för mig med diabetes. Han har bland annat rekommenderat mig att inte äta så mycket skaldjur. Carlos är bra för han talar om vad Irene ska tänka på och hjälper henne mot en artros som har utvecklats i fötterna som följd av diabetesen. Tack igen för att du ringde in. Jag vill avsluta mitt program med att läsa en dikt av Kent Andersson som jag vill gärna att ni bär med er. Steget heter den. Jag måste ge mig själv en dag då min tanke strövar fritt. En dag då jag tar mitt första steg och vet att det steget är mitt. Jag vill vakna upp i ett eget rum och resa mig upp och stå på golvet en stund och fråga mig själv åt vilket håll jag ska gå. Ett steg i sänder, sedan ett till. Det blir härligt att se vad som händer när man går åt det håll man själv vill. Jag måste få fråga mig själv vem jag är och varför jag gör det jag gör. Jag kan inte leva med dörren stängd och mitt liv står där utanför. Och ropar man på mig från alla håll så svarar jag, vänta en stund. Idag vill jag följa min egen röst, idag är jag ingens hund. Ett steg i sänder och sedan ett till. Det blir härligt att se vad som händer när man går åt det håll man själv vill. Tack ni som har lyssnat och tack gänget som har jobbat med mig. Vi hörs om en vecka igen i Söndagarna med Stina Wolter. Bye bye, vandra lugnt i världen.